Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En podcast från Aftonbladet.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
hallå, 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 hallå.
Ja, hallå i stugorna. Välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Jonis Ekeliv i Stockholm, som vi hörde där, och jag då Per Bjurman i New York City.
Just det.
Vi ska ta och spela in vårt 369:e avsnitt av denna podcast.
368:e?
368:e.
Ja, precis.
Vad var det jag sa?
Var det? Ja, du säger...
Nej, jag sa nog fel.
Ja, ja, precis. Jag är noga med ordningen, jag är den enda som bryr mig om det i alla fall. Jag har skrivit upp 368 här.
Okej, okay. På väg mot 400. 500.
Och 1000. 500, ja, mot 1000, ja. Vi ska upp i fyrsiffrigt här. Ingen snack.
Mm. Ingen snack om det. Och mycket snack.
Ja, det är helt rätt. Ja, det här blev den stökigaste nästan starten på 368 avsnitt. Då, men ja, vi är igång.
Ja, mycket snack blir det. Det är ingen snack om det.
Helt rätt. Det är vår slogan.
Mm. Det är faktiskt det.
Ja, där satt vår du.
Nya slogan. Ja. Mycket snack. Det är ingen snack om det. Ja. Yes. Ja, det har gått till en vecka sen vi hördes vid sen en dryg vecka, och då körde vi ju ett trade-special efter deadline där.
Just det, precis. Det var ju bara 2 timmar efter deadline hade passerat, och den här Dadonov Gate som uppstod sen hade inte riktigt... Ja, det fanns ju inga klarheter i den då.
Så, nej, just det.
Men, det var väldigt snabbt efter deadline i alla fall vi gjorde våra analyser den gången. Nu har det gått nästan 1,5 vecka sedan dess faktiskt, och ja. Vi har hunnit se hela gänget här egentligen spela i sina nya klubbar. Mm.
Så vi ska ta en ordentlig titt på slutspelslagen, de som vi tror är slutspelslag. Men vi ska börja i lite annat har ju också hunnit hända. Mm. Mm. Och framförallt så pågår, eller har precis avslutats, general manager-möte, det årliga i Palm Beach, Florida.
Ja, just det, precis. Inte i Boca Raton.
Boca Raton.
Nej, men Boca Raton. Nej, men alltså, nej. Nej.
Att det ska vara så svårt.
Ja, för jag satt faktiskt 5 sekunder och tänkte, ska jag säga det här? För nej, jag behöver ju inte säga det när det var i Palm Beach. Men så tänkte jag att nu ska jag sätta uttalet. Men jag kommer aldrig göra det.
Boca Raton. Och du hade inte behövt säga det eftersom det var i Palm Beach.
Nej, precis. Det är det som är så, gör det ännu dummare. Så jag blir sur på mig själv. Jag håller nästan tyst nu i 2 minuter innan jag pratar igen.
Nej,
jag ska skärpa till mig. Ja, en klunk vatten här.
Mm. Ja. Och det har ju varit som vanligt åtskilliga ämnen på agendan där, men det som det har blivit mest prat om är ett förslag som tydligen Ken Holland kom dit med, och det är att han vill se någon form av lönetak även i slutspelet. Och tanken med det är ju då att han och eventuellt några andra tycker att man vill förhindra det här vad ska vi kalla det? Lex inte Kovalchuk utan
Kucherov.
Kucherov. Ja. Lex Kucherov, att man använder skador som en möjlighet att bygga ett lag och sen ha ett mycket bättre lag än vad man borde ha lagen till slutspelet. Problemet med det är att de har ingen lön i slutspelet, så det blir ju väldigt svårt.
Nej, precis. Det är därför det inte finns något lönetak i slutspelet, så det är egentligen ganska logiskt.
Ja.
Men Gary Bettman i sin tur slog ju ner det här lite grann och tyckte att lönetaket har trots allt funnits sedan 2005 och den här möjligheten har i så fall funnits länge. Det har bara hänt någon enstaka gång. Det blev aktualiserat med Kucherov och det hände med Patrick Kane där 2015 med Chicago. Det är väl aktualiserat nu igen här med Vegas och Stone kanske. Men,
Colorado med lite grann med Gabriel.
Ja, det är sant, ja, precis. Så att, men, då...
Och Florida med Aaron Ekblad eventuellt också.
Ja, ja. Men där påstår ju Gary Bettman och Bill Daly att nej, de, när det är skador som upphör kanske precis när slutspelet ska börja, bara så där helt plötsligt, så har de extra koll på det. Det har än så länge inte skett några misstänksamheter. Det kan man ju tycka vad man vill om, men de påstår i alla fall inte att det är något större problem. Och de här diskussionerna om ett lönetak i slutspel verkar ju inte komma jättelångt, trots att Ken Holland höll hårt i den här punkten på dagordningen. Men de ska åtminstone, de la åtminstone inte ner det, utan de ska fortsätta diskutera detta i sommar, var väl det de kom fram till.
Ja, ja. Men som sagt, det låter svår genomförbart, just med tanke på att i slutspelet så finns det ingen lön. De har lön under grundserien, de 6 månader som grundserien pågår. Och sen är det eventuella bonusar då, inskrivna om de går si och så långt. Men det är ju därför slutspelet är en sån guldgruva för klubbarna.
Ja.
De säljer ut hallarna för dyra biljettpriser och reklam och grejer, och så behöver de inte betala någon lön.
Nej, precis. Det är väldigt speciellt. Och det är, ja. Nej, så att komma runt den skadeproblematiken, det kanske man får göra genom att ha någon sån här regel att du måste ha spelat ett visst antal matcher i grundserien för att spela slutspelet eller någonting. Men det blir lite konstigt också. Men de måste ju helt enkelt diskutera fram någonting om de vill tycka att det är så pass stort problem. Och på ett sätt kan jag ju tycka att det är lite skevt att som Tampa här nu senaste säsongen ligga på alltså 98 miljoner i budget när lönetaket är 81,5. Att det är någonting som är lite märkligt då. Även om de då har utnyttjat systemet så att säga inom ramarna som reglementet gäller.
Ja, ja, jag tror att det inte kommer att gå. De får hålla koll på enskilda fall helt enkelt.
Ja, och som sagt, de verkar inte komma jättelångt den där diskussionen. Det var inte mycket konkret som kom fram, tycker jag, mer än att de ska diskutera igen i sommar.
Ja, han lät lite besviken kan hålla.
Ja, faktiskt. Ja.
Ja. De har ju också då pratat om förändringar vad gäller no trading list filings, just på grund av det du nämnde där med Daddy Dadonov.
Ja.
Det var ju riktigt kaotiskt där med Vegas, att han alltså hade en no trading list, men det var ingen som kände till det.
Nej, i och med att han skrev kontraktet med åtta var det väl i så fall de som hade koll på det. Men med Vegas påstod jag att de inte hade koll, och Anaheim hade ingen koll. Och Anaheim var ju på hans no-trade-lista, så den här affären var ju inte genomförbar.
Nej.
Utan hans godkännande, och han ville ju uppenbarligen inte gå till Anaheim. Så trots att Central Registry, alltså NHL själva, hade godkänt affären, så kom ju Dadonovs camp i efterhand och sa: hallå, kolla på den här listan som jag har lämnat in. Den skiter ni fullständigt i. Och då fick NHL helt enkelt underkända affären. Ganska långt efter att den blev klar.
Ja. Ja, klantigt skött på flera håll, känns det som. Och man blir ju förbryllad över att det inte finns ett sånt centralt register där no trading listor och den sorten finns registrerade.
Ja, och det är väl det som de till slut nu ska, det verkar ju vara på gång redan nu, att försöka samla ihop en sån databas då, så att de ska vara tillgängliga för Central Registry, så att de kan sätta stopp i så fall. Men så att klubbarna och spelarna själva också har koll naturligtvis.
Ja, men det är väl också så att somliga vill hålla det hemligt vilka som är på deras lista, för att det är känsligt.
Precis, det är väl det som är anledningen till att det inte har funnits tidigare. Att, jag menar, så mycket läcker ut. De här insidersarna avslöjar ju de flesta tradesen i förtid, innan klubbarna går ut med det. Så att då skulle ju mycket väl såna här no-trade-listor kunna läcka också. Och det kan ju bli konstigt om någon, man har en klubb på sin no-trade-lista, och så 2 år senare andra förutsättningar och man kanske är free agent, så skriver man på för den här klubben och så vet alla att just den klubben fanns på din no-trade-klausul tidigare.
Mm.
Och då kan det ju bli lite stelt.
Mycket. Och det är ju så att det är vissa klubbar som återkommer på alla, nästan alla de här listorna. Och det har mycket med att göra. Det har inte bara med att göra att platserna är kalla, som de är uppe i Kanada då, eller att klubbarna är dåliga. Det har med skattesaker att göra. Kalifornienlagen finns till exempel på många av de där listorna för att det är så höga skatter i Kalifornien, medan det inte är någon skatt alls i Nevada då, där Dadonov spelar.
Precis, så han har ju ekonomiska skäl, inte minst, till att tacka nej till Anaheim, för han blir av väldigt mycket pengar i skatt om han låter det där hända.
Precis, ja. Var det något annat som dök upp där, tycker du? För vi kan ju bara nämna det här att man trodde ju då kanske att han skulle bli stukad av det där och känna sig ovälkommen i Vegas.
Ja, det är konstigt att kliva in i omklädningsrummet igen när man har blivit tradad ihop med ett andra runda val för att liksom Vegas ska bli av med det. De vill ju bli av med det där kontraktet.
Mm. Ja, men istället har han ju spelat sin säsongens bästa hockey sen det där.
Ja, varit avgörande.
Avgjort matcher. Och publik helt igen också. Publiken vill uppenbarligen ha kvar.
Ja, det, jag tycker på ett sätt kanske att Vegas fick igen lite grann för hur man har varit lite gira här de sista åren efter att man kom in i ligan när det har gått så bra och man fått lite hybris och man ska ha allt. Man ska ha Pacioretty och man ska ha Stone och man ska ha Pietrangelo och man ska ha Eichel den här säsongen. Och för att skapa löneutrymme så bara vips får Marc-André Fleury veta att han är borta via Twitter och vips så är Dadonov borta utan att de har kollat om man har någon no-trade-lista. Liksom.
Ja. Ja, de är verkligen giriga.
Ja, faktiskt. De är inte speciellt empatiska.
Kelly McCrimmon, hans rykte är lite tilltörnat.
Ja, det får man faktiskt säga, så som han har betett sig.
Tilltuffsat.
Tilltuffsat, precis. Ja, det sista vi kan nämna från det här mötet är väl, det tycker jag att vi har pratat om några gånger här sista tiden, men nu liksom omnämns det i bekräftande ordalag kan man väl säga från Bettman och Daily att det blir World Cup 2024. Var, när och hur fortsätter väl att vara lite oklart. Vi får fortsätta att spekulera om New York eller Vegas eller Chicago eller Buffalo eller vad som helst. Florida. Eller Europa. Nej, det blir ju naturligtvis i Nordamerika. Men det blir av 2024 vad det verkar som. Och med 8 landslag. Man skrotar Team North America och Team Europe.
Ja, men sa man något om Ryssland?
Tror jag inte att man kommenterade det.
Nej, journalisterna här undviker det ämnet på ett konstigt sätt. Ja. Men som det är nu så kan inte...
Nej, då kan jag absolut inte vara med. Då är det ett annat landslag som får kliva in.
Ja, i övrigt, ja, det var ju lite... Det var ju, hade lite sorgkant också det mötet. För en som skulle ha dykt upp gick ju tyvärr bort i början av veckan här. Eugene Melnyk, Ottawa Senators, till och från kontroversiella ägare, gick ju bort efter en tids sjukdom, bara 62 år gammal. Ja. Det var ju, det kom som en liten chock. Alltså, man visste att han hade haft hälsoproblem, men inte att det var så här allvarligt nu.
Nej, det verkar ha varit oväntat för många, även folk betydligt närmare honom så att säga.
Ja.
Han var ju nära döden faktiskt redan 2015.
Ja, han gjorde en levertransplantation.
Precis, och det var ju i samband med den här legendariska, får man säga, Hamburglar-runnen. Alltså när han hämtade upp 14 poäng och gick till slutspel. Men det var ju samtidigt då, som sagt, som Melnyk bara var... Ja, han räddades ju av en supporter som donerade en lever.
Mm.
Ja, med texten att bring us a Stanley Cup och så överleda.
Ja, men nu har han då checkat ut och det är väldigt tråkigt. Vi har inte sagt bara snälla saker om honom i den här podden. Eller någon, överhuvudtaget har han ju varit omdebatterad.
Ja, egentligen under lång tid där. Inte minst senaste åren skulle man väl säga. Det kulminerade ju för några år sedan när han hotade med att flytta klubben. För att, nej, om det inte kommer fler folk till matcherna och ni ska fortsätta att gnälla och hålla på så här, då kan jag lika. Det är jag som äger, så jag har ju rätt att flytta klubben, så då gör jag det.
Mm. Ja, men nu ska vi inte prata illa om de döda.
Nej, precis.
Utan bara konstatera att det är tråkigt. Så vitt jag förstår blir klubben kvar i familjens ägo, som det ofta blir. När patriarkerna går bort, det är lika i Detroit och så vidare.
Ja, han har ju 2 döttrar då som har varit och praktiserat lite inom organisationen senaste åren, som bara är så här mellan 20 och 30 någonstans. Men det är ju tanken är att de 2 ska ta över, vad jag förstår.
Ja.
Men vi kan ju säga också i positiva ordalag om Melnyk, för de är en väldigt emotionell person, så att han kan, liksom, det var ju ofta svart eller vitt, men han var liksom, det här var ju sista tiden av hans liv onekligen, men hans sista stora statement var ju att den ukrainska nationalsången ska spelas i Ottawa resten av säsongen, eftersom att han har ukrainskt påbrå och är väldigt berörd av händelseutvecklingen i sitt Ukraina. Och han har kommit fram nu att han har donerat enormt mycket pengar under många år till ukrainska barnhem, så här till exempel, och varit och besökt där flera gånger Erik Karlsson berättade att han skickade blommor till honom när han fick barn, trots att han har ju lämnat för San Jose sen länge.
Ja. Så att, ja. Ja, nej, det var tråkigt.
Ja. Ja, oväntat verkligen.
Ja. Jaha. Har du något mer på du vill ta upp innan vi går in på och tittar på veckans huvudtema här?
Ja, nej, men jag tycker vi kan kliva in på de lagen nu, för att då kanske vi kommer in på lite nyheter oavsett, så att
ja.
Vi kör väl en titt.
Ja, vi tar det i öst då. Det är ju väldigt länge har varit ganska klart vilka 8 lag som kommer att uppträda i slutspelet. Det känns som det har varit klart ända sedan i julas.
Ja, faktiskt. Helt ospännande. Och speciellt när Boston, de hade ju ganska många färre matcher spelade ett tag. Och därför såg det skenbart jämnt ut ner till Detroit till exempel. Mm. Men nu är det ju tvärtom. Nu är det så att de hotar Toronto och Tampa ordentligt istället.
Ja, precis. Men det, man kan ju bara nämna det där att det är ju lite tråkigt att det blir så. Det var ju för att det skulle bli sån jämnhet i ligan som lönetaket en gång påstods införas. Men det har ju blivit tvärtom. Det är ingen parity här. Vi har liksom 8 lag som är klara, 8 lag som är borta.
Ja, i alla fall i år i den här konferensen har det blivit så. Annars tycker jag väl att vi har pratat om de senaste åren att det känns som att lönetaket har liksom fått ut det man vill av det, att det har blivit en jämnare och jämnare liga och svårare att vinna Stanley Cup av den anledningen, för att det är så jämnt. Men i öst får man säga att det är 2 enormt tydliga block.
Ja, det är det. Och jag vet inte, ska vi ta dem i bokstavsordning eller ska vi ta dem nerifrån, eller vad ska vi göra?
Ska vi ta dem i tabell, hur det ligger till tabellmässigt i respektive divisioner?
Ja, då börjar vi i Atlantic då. Och där är ju Florida har ryckt lite i toppen. Med 6 poäng före Tampa nu då.
Ja.
Och Florida, jag vet inte om du läste, jag skrev en krönika om Florida.
Ja, just det, i print här om dagen där du tokhyllade dem och sa att nu är NHL visserligen oförutsägbart, men de borde vinna Stanley Cup.
Ja, borde gå till final i alla fall.
Ja.
Det måste du nästan hålla med om.
Ja, alltså... Ja, men offensivt sett i alla fall så är de ju ett powerhouse av historiska mått. Jag var inne på det förra veckan när vi pratade om Claude Giroux-traden, men det är ju bara värt att upprepa igen. Alltså, sen dess så har de ju slagit sitt franchise-rekord i antal mål under en säsong, och då är det 15 matcher kvar.
Ja.
Och jag nämnde då förra veckan också att de alltså skjuter nästan 37 skott per match. Och det är den högsta noteringen sedan 1984 i NHL. Att ett lag skjuter så mycket skott per match. Så att det är liksom, ni hör ju.
Men det ser man med blotta ögat också. Det är fruktansvärd blitz när de kommer till anfall. Det är jävla vad det smäller.
Ja, och det säger ju Claude Giroux i anledningen till att han ville dit. Han hade ju andra intressanta val som Colorado till exempel. Men anledningen till att det blev Florida var ju hans eget val.
Ja.
För att han sa ju att de spelar så rolig hockey, och sitter jag och zappar på tvn och det är hockeymatcher på, då stannar jag alltid upp om det är Florida, för det är kul liksom.
Ja, jag citerade ju Anton Forsberg där, de hade ju mött Ottawa, kommit tillbaka från underläge, och han sa att när man spelar mot Florida så har man inte tid att tänka på någonting.
Nej.
Det bara smäller hela tiden. De väcker allt mot mål, man får bara försöka go with the flow.
Ja. Jag kan tänka mig det. Nej, du har ingen tid att slösa bort på isen, liksom, utan du måste ju vara vaken konstant.
Ja, inte hinna tänka på liksom vem det är som skjuter och vad de har för tendenser. Så det är bara fullt ställt.
Nej, just det. För det är ju, som vi upprepar, alltså, de är ju så breda. Det är ju ända ner i tredje kedjan, nästan i fjärde kedjan. Till och med en sån som Ryan Lomberg håller på att göra massa mål nu för tiden.
Ja.
Och den där tredje kedjan med Reinhardt i spetsen är ju också riktigt vass och skulle kunna vara i princip första kedjan i något annat lag. Så som de har...
Ja, det säger ju något att Frank Vetrano, som egentligen inte... han platsade inte riktigt där.
Nej.
Inte när det var fullt lag. Nej. Han går rakt in i första kedjan i Rangers och spelar med Mika och Chris Kreider.
Precis. Det var lite under radarn trade att Rangers plockade in en petad Florida-spelare till sin första kedjan.
Ja.
Och gör det jättebra.
Ja, men det är ju bara att titta på forwardsuppställningen. Det är ju fruktansvärt. Synnerhet som det har blivit så här, som vi har varit inne på några gånger, att spelare som kommer dit blir förlösta. De har haft svårt att liksom komma upp i sin fulla potential i andra lag, sådana som Sam Bennett, Sam Reinhardt och nu även får man ju beskriva Anthony Duclair. Så.
Ja, precis. Och Carter Verhaeghe som var småpetad i Tampa dessförinnan lyckades inte ta en plats riktigt. Ja, The Duke, som du pratade om Duclair. Nej, precis. Så för några år sedan hade man ju, eller bara för något enstaka år sedan hade man ju inte pratat om de här spelarna som storstjärnor på något sätt. Utan det är ju att de har ramats in i det här kollektivet som lyfter varandra på något sätt. Och att Bill Daly, eller Bill Daly, vad säger jag? Bill Cito, general manager där, har ett otroligt öga för att hitta talang.
Ja, han hittar de där diamanterna ute i ruffen.
Ja, nej. Men sen kan man ju nämna också att när de har gjort så fruktansvärt mycket mål, alltså överlägset mest i NHL, 16 fler än tvåan Colorado. Och jag får ju tyvärr konstatera 51 fler än rivalen i delstaten Tampa Bay, som annars brukar toppa målligan senaste åren. 51 fler mål av Panthers. Så släpper de in väldigt mycket mål också. De har släppt in exakt lika mycket mål som Vancouver och LA Kings. Jag ska inte säga väldigt mycket mål, för de är ju på övre halvan positivt sett vad gäller insläppta mål. Men de vinner ju sina matcher med 6-3, 7-4 och sådär. Så vi får se hur det translates till slutspelet, om de kan liksom score their way out of trouble, som man brukar säga, eller om de tätar till det då liksom även defensivt.
Jag tycker ändå de har en väldigt bra backuppställning med, så i synnerhet Ekblad kommer förmodligen tillbaka till slutspelet och deras egen Victor Hedman.
Ja.
Nu har de Ben Chirot. Och Mackenzie Weegar är väldigt bra och Gustav Forsling är bra.
Ja, och så har uppenbarligen Bill Cito identifierat Robert Hägg som en spelare att satsa på också.
Ja.
Så att han har ju, han kanske petar Brandon Montour där när alla är skadefria, vi får se.
Ja, och däremot har väl målvaktssidan varit ett frågetecken, men jag tycker att det ser ut som Bobrovsky oj, förlåt. Tack. Har hittat sig själv igen. Blivit sig själv.
Ja, det får man verkligen säga. Han Nu ser det ju mer eller mindre ut som den gamle gode Bobrovsky. Och så har de ju Spencer Knight som kanske inte lever ut till sin fulla potential än så länge. Men det är ju en stark backup-mål i ställningen. Ja. Det är svårt att hitta svagheter i Florida Panthers. Det är, bara
det är verkligen det. Och vi hoppas väl, just nu blir det ju inte så då, men att det kan bli ett möte mellan dem och ett Florida derby igen. Det är ju underbart. Och Tampa är ju, ja, de ligger ju tvåa nu då i divisionen före Toronto. Och det verkar som de var inne i en ganska besvärlig svacka här större delen av mars, men nu i sista veckan känns det som de har tagits ur den, bara vinna igen.
Ja, de har tre raka segrar nu i alla fall, och de slog Carolina här om natten på hemmaplan, vilket ju var viktigt för dem att känna att kunna slå ett sånt topplag efter att förlorat nu många toppmöten.
Ja.
Och då tyckte jag att PP kom igång igen och därigenom även sådana som Stamkos och Kutcher och Point, som jag tycker har varit lite bleka här i mars. Stamkos hade ju 8 matcher i rad utan mål till exempel.
Mm.
Och Kutcher tycker jag inte har just in på samma sätt som man har vant sig vid de senaste åren. Men det var i alla fall en positiv insats. Och sen måste vi nämna Victor Hedman då, som har slagit personligt målrekord. Han gjorde ju sitt 18:e var det väl mot Islanders, och så gjorde han då målet mot Canes också, är på 19 mål. Nästan 20 mål nu. Han är faktiskt on pace för då, om man räknar snittet hittills den här säsongen, om man håller det resterande del av säsongen, då kommer han upp i 24 mål. Och det skulle vara svenskt målrekord för backar. Då skulle han slå Oliver Ekman Larssons notering på 23 för 5-6 år.
Ja, mycket bra. Den stora frågan, tar ju lite tid när man gör värvningar, så det är svårt att säga om Brandon Hagel och Nick Paul tillsammans med Ross Colton har hunnit ta form som en lika bra tredje kedja som den omtalade identity-kedja, men nog ser det lovande ut, Jonte.
Ja, det ser bättre och bättre ut, får man faktiskt konstatera match för match här, men det är klart, de är inte uppe i deras föregångares nivå än. Men jag påpekade för dig något sms här för några dagar sedan att Blake Coleman, han var ju en flopp under grundserien fram till att coronapandemin kom. Han hann spela 9 matcher under den korta tiden och gjorde 0+1 och såg ganska bortkommen ut. Så att det kan ju ta en stund för de här spelarna att hitta sin plats, så att säga.
Ja.
Så att vi ska inte döma ut dem än, men rätt så lovande ser ut.
Ja. Toronto har vi då på tredje plats. De tampas med Boston framförallt då, om den där tredje plats. Ja, Tampa är indragna.
Nej, Tampa också. De var ju faktiskt förbi Tampa när de slog Tampa i Hampus Lindholms debut. Så det har ju gått och blivit så tokjämnt mellan de här tre lagen om platserna.
Ja, inte Hampus debut. De vann, Boston vann Hampus debut.
Ja, vad säger jag egentligen? Jag menar att Hampus vann sin debut med Boston mot Tampa, och då gick Boston förbi Tampa.
Just så var det.
Så.
Ja, det ser ut som att det blir, kommer att vara ett slagsmål om den där tredje platsen. Eller om andra, tredje och första wildcard-platsen mellan de där tre. Ja. Så är det. Toronto är ju lite konstiga. Alltså de förlorar lätt mot förment svagare motstånd som Montreal i helgen. Men sen går de och slår Florida och nu också då Boston igår.
Ja, det var ju 6-1 i andra perioden borta mot Boston.
Ja. Och ja, vi vet ju vad de har. Problemet verkar ju, när det blir problem i Toronto, så har de med det mentala att göra, med inställningen.
Ja.
När de går upp i för stora ledningar så är det som att de glömmer bort hela tiden. Man kan inte slappna av, de gör det i alla fall. Ja. Och de tar inte i tillräckligt mot lag som de tycker att de ska slå.
Nej, precis, för vi ska nämna det också att trots att det stod 6-1 så slutar ju matchen 6-4. Så det är ju lite typiskt Toronto ändå att inte riktigt hålla undan helt.
Ja. Vad gäller nyförvärven så visst, Giordano, nu var han nere i tredje backpar igår.
Ja, men han har gjort det bra faktiskt ihop med, oväntat nog, inte att just de två gör det bra ihop, men det är lite oväntat tycker jag att han har placerats med Timothy Liljegren. Jag var inne på förra veckan att han skulle spela med sin gamla Calgary-partner TJ Brody istället.
Mm.
Men läste väldigt goda vitsord om Liljegren och Giordano här första veckan ihop från Toronto-fansen. Och kan ju konstatera att de har väldigt bra statistik ihop. Och Giordano är ju, jag var inne på det förra veckan också, att Giordano har ju faktiskt gjort en bra säsong i Seattle defensivt. Sen har ju hans offensiv slutat att fungera sen han vann Norris Trophy 2019. Han är ju inte alls på samma nivå längre. Men defensivt, väldigt stabil, och det ser man redan nu i Toronto också. Så att när det väl blir slutspel tror jag att man kommer använda honom mer än vad man har gjort i första veckan.
Ja, men det kommer tillbaka till, det är den här frågan om hur de hanterar olika situationer mentalt. Och det är ett frågetecken. Nu kan det ju bli så att de ställs mot Boston då, redan i första omgången. Det vore ju episkt.
Ja, då är det en gång för alla i princip. Eftersom det är just Boston de har så svårt med också.
Oavsett vilka de, om de får möta Tampa eller Boston, eller om de ramlar ner på wildcard-platsen som möter då Florida eller Carolina, så kommer det att vara svårt att ta sig ut första rundan för Toronto, det är så.
Ja, det är det som är, egentligen kanske inte är något fiasko på något sätt. Eller det är absolut inget fiasko att åka ut mot de lagen, men sett till Torontos historik så är det ju ett fiasko att inte kunna gå vidare med den här kåren.
Ja.
Fortfarande efter 4-5-6 år liksom. Så att Dubas, hans jobb is on the line.
Ja, det är det. Ja.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, Boston då, som vi nämnde där, det har gått, ja, det var väl en missräkning igår då med den här förlusten. Men det började väldigt bra med Hampus Lindholm mot Tampa där.
Ja, då såg de riktigt stabila ut, Boston, och jag fortsätter att snacka om hur starka de har varit efter årsskiftet. Alltså, de har tagit mer poäng än Florida faktiskt. 5 poäng mer än Florida, som är tvåa av östlagen under det här året. Det är ju otroligt imponerande. Och ja, ja men det börjar bli lite swagger tycker jag kring Boston, och de tror på det. Sen var det ju liksom, jag trodde vi skulle sitta och berömma dem ganska ordentligt i den här podden nu, men ja, så såg vi matchen här mot Toronto, och då är det ju svårt att men uppenbarligen kan de göra snedsteg också.
Ja. Ja, men det ser bra ut, och jag tycker vi har ju tjatat, vi och alla andra, om att det ser tunt ut på centerpositionen bakom Bergeron. Att Erik Haula inte riktigt känns som den man vill ha där, men han har varit riktigt bra. Däremot Tampa var han utmärkt.
Jo, det ska han ha. Han har varit bra, och den kedjan har ju satt sig lite, får man säga, där med Taylor Hall och David Pastrnak istället för att de kör The Perfection Line, för att Bergeron har ju varit lite borta här en tid fram och tillbaks. Och då har ju Hall, Haula och Pastrnak blivit en riktigt stark kedja. Men ja, jag känner väl ändå trots allt att om de ska gå långt, de kanske kan vinna en runda, men ska de gå långt i slutspel som är deras ambition att gå hela vägen till och med, så tycker jag att fortfarande att jag saknar lite djup i forwardsuppställningen överlag. Men deras backsida har ju blivit bättre i ett slag bara genom att peta in Anders Lindholm. För det backparet är ju otroligt bra, det ser man ju.
Ja, det är ingen snack om det. Nej, det kommer att bli fruktansvärt svårt att tippa de här serierna.
Ja, jag ska nämna det. Om det är egentligen orättvist att prata i sådana här ordalag efter bara tre matcher som Hampus Lindholm har hunnit spela. Men ändå, jag måste bara nämna expected goals-siffran för backparet McAvoy-Lindholm på tre matcher. 80%. Så att totalt överlägsna när de är på is.
Ja. Vi har då sen Metropolitan, och där är det Carolina Hurricanes, som på precis samma sätt som Florida har ryckt i toppen och ser ut att vinna divisionen, och det är ju ingen förvånad över, för det är ett otroligt bra lag. Det har varit lite tjurigt för dem till och från här i mars, att de har spelat fruktansvärt bra och ändå inte vunnit, till exempel mot Rangers hemma, som de var otroligt dominanta och ändå fick stryk.
Ja. Nej, men det
är ju bara en parentes tycker jag, sett till hur bra de är.
Ja, de är ju extremt intensiva, och det där liksom spelsystemet som vi tjatar om att Brindamore har präntat in, vad säger man, präntat fast, etsat fast i hela Carolina DNA, blir ju bara tydligare och tydligare. Och frågan är om, jag minns ju Sebastian Aho efter förra slutspelet, när de åkte ut mot Tampa, och trots att de hade hemmaplansfördel så blev det ju 1-4 i matcher. Så var jag otroligt besviken och sa att vi trodde att vi hade tagit ett steg till den här säsongen. De gjorde ju en ännu mer dominant grundserie då jämfört med tidigare. Och så hade de inte det. Så att liksom, nästa säsong måste vi ta ett steg till. Och sett i grundserien så kanske de är ytterligare lite vassare till och med nu. Men det är ju verkligen det slutspelet gäller, att det är där de ska liksom kunna slå ut de riktigt tunga lagen.
Ja,
att,
ja absolut. Ja, de har gjort inte så mycket kring deadline, men de tog in Max Domi, och han används ju som liksom ett komplement, ett mycket dugligt komplement i fjärde kedjan.
Ja, det är ju vast att kunna ha en sån spelare i fjärde kedjan, men ja, snacka om att göra en bredd move då, när man har en spelare där. Jag är lite förvånad, positivt överraskad, ska jag säga, att Seth Jarvis, deras talang som de draftade i första rundan 2020, 1,5 år sedan bara, redan är ordinarie den här säsongen. Han är ju snuddar vid 30 poäng nu och spelar i första kedjan här mot Tampa. Ja. Han ser vass ut, måste jag säga. En liten joker.
Ja, hela Carolina känns som en joker när vi går in i slutspelet. Och kan gå långt om.
Absolut, det är verkligen deras ambition. Annars är det fiasko enligt dem själva, tror jag.
Ja. Sen har vi Rangers då, det är väl den stora överraskningen, det har varit hela säsongen. Vi trodde väl till mans att de skulle bli bättre, men inte så här mycket bättre.
Jag tror nästan att vi, för att säga tvärtom då, att vi, ju längre säsongen gick, att vi kanske trodde att de skulle bli sämre. Ja. Jag förstår vad jag menar, att det skulle, när ska det här ta slut? Ja. När ska de bli avslöjade? Men de blir ju inte det än.
Nej, tvärtom. Nej. De har ju blivit starkare sen trade deadline. De gjorde väldigt bra, alla de här som har kommit in, Vetrano, Kopp och Motte. Det är ingen Motte hur bra det är.
nej, precis.
Och nu har de vunnit tre raka, och varav två raka mot Pittsburgh som de ju slåss med om den här andra platsen i Metropolitan. Och de två matcherna har varit väldigt imponerande, måste jag säga. Där har jag... De får ju liksom aldrig något riktigt erkännande. Ingen vill säga att de är på riktigt. Men jag tror att de är det. Jonathan Ekelig.
Ja, precis. Nej, Pittsburgh, det har ju blivit... De har ju verkligen fått... Nu blir det ändå ordspråk igen här som jag inte... Jag känner mig osäker inför. Men man kan väl säga att det är en spökmotståndare för dem i alla fall. Att möta Rangers eventuellt i ett slutspel som det ser ut just nu. Det blir ju mycket... inte alls omöjligt att det blir Rangers och Pittsburgh.
Nej, och jag trodde att jag var helt säker på att Pittsburgh skulle vinna igår. För jag hade pratat med Raquel innan. Och han lät beslutsam på ett sätt som man aldrig har låtit beslutsam. Att de skulle ha revansch för förlusten på Garden. Och så förlorade de i alla fall.
Ja, det är imponerande faktiskt hur Rangers, hur täta de är. Alltså att de är så svåra att möta. Och det tycker i princip alla topplag, vill jag säga. För jag kommer ihåg att jag nämnde det någonstans vid årsskiftet. Jag tyckte att Rangers hade en förmåga att slå topplag då. Och du som ser dem oftare än vad jag gör. Du höll inte riktigt med. Jag tyckte de hade svårt med i vissa toppmatcher. Men sen, i alla fall efter
år... Det har verkligen förändrats.
Ja, för att jag var tvungen att kolla upp nu 2022. Nu har jag pratat mycket om det här året. Men liksom vad som har hänt efter årsskiftet. Men då har de mött de övriga här lagen som vi pratar om. Alltså de övriga slutspelslagen i öst. Har de mött 11 gånger. Och de har vunnit 9. 9-2 har de mot slutspelslagen i öst.
Ja.
Det är starkt.
Ja, det är mycket starkt. Det händer ju att de är lite sämre mot... På Toronto-sättet är lite sämre mot... Sämre lag då. Vi får se ikväll när vi har spelat in här så ska de möta Detroit. Och Detroit är inte precis i någon bra form.
Nej.
Kommer vi in på alldeles strax att de fick stryk med 11-2 av Pittsburgh häromdagen.
Ja, oj. Ja, det är ju
11-2? Ja, det tror man inte kan hända i moderna NHL. Men det kan det tydligen.
Ja, jag är lite förvånad. Det som har suttit och berömt Detroit här, i alla fall början av säsongen ju. Och nu liksom fallerar det ganska ofta där. Vi kommer ihåg den här 7-10 matchen också för ett par veckor sedan mot Toronto. De släpper in rätt mycket mål nu, får man säga. Det är bara Montreal som släpper in fler, men snart är nog Detroit förbi i den här takten.
Ja, men om vi tittar på Pittsburgh då, så det är ju ett potent lag och det ser intressant ut med Raquel. Han har nu börjat spela med Malkin och Brian Rust. Och sa ju själv att det var underbart. Det var som att, de kan allting. Det är bara att sätta sig på tåget och åka med, som man uttryckte.
Jag tycker han ser pigg ut, Raquel. Det har inte jättelossnat för honom poängmässigt. Han står ju i alla fall på 1+2 hittills. Men det var ju den där Detroit-matchen.
Ja.
Han gjorde alla de poängen. I övrigt har han inte gjort någon poäng än. Men jag tycker ändå han ser pigg ut. Och liksom, man ser att det är en liten nytändning. Även om han gjorde en rätt så stark säsong även i Anna i minnan traden, så känns det som att han... Att man ser att det spritter lite i honom när han är ute på isen.
Ja, det hörs när man pratar med honom också. Han är väldigt positiv. Han är väldigt glad över att hamna i det här laget.
Ja, det förstår jag.
Ja. Nej, jag tror att de det vet vi ju. Att de, får de bara till det med målvakter och så kan de vi också räkna med. Det är svårt att se dem utslagna redan i första runden.
Ja, men det är oroväckande tendenser här. De måste försöka lösa det här Rangers-problemet, för att det är mycket som talar för att de möts redan i första rundan, och där har ju Rangers verkligen momentum just nu.
Ja, de enda som skulle kunna förhindra den matchupen är väl Washington då, som står på... Ja, de är 6 poäng efter Pittsburgh, och de såg inget bra ut häromkvällen när de fick stryk av Carolina.
1-6.
Ja. Och jag vet inte. De är ju vad de är. De är ett lite ålderstiget lag.
Alltså de har ju fortfarande högsta nivån i sig.
Ja.
Så att de kan ju slå alla lag naturligtvis. Men de kan också förlora mot alla lag. Och de kan förlora. Och det kan bli sån här 1-6 mellan mot Carolina uppenbarligen. De är lite ojämna, lite opålitliga faktiskt.
Ja, de är det. Tatsson envisas med att hävda att de är en dark horse inför slutspelet. Det kan man väl i och för sig säga att de är, men det känns inte jätte... Jag har ingen jättestor tillit till
det.
Om de ska gå
heller
upp mot Florida eller Carolina i första gången.
Nej, där känns de numret mindre. Mm. Måste jag ändå säga i nuläget. Sen har Vitek Vanecek, tycker jag, har rätat ut målvaktsfrågetecknen där lite grann. Det känns tryggare med honom mellan stolparna nu än vad det gjorde med Samsonov när han var tydligare första val. Mm. Men ja, det var ju han som stod till exempel mot Carolina här 1-6, vann 6. Så att,
mina tveksamheter kvarstår lite grann. Och hålla i handen under en lång slutspelsrun, det har jag svårt att se.
Nej, för det är ju otrolig konkurrens. De måste alltså ta sig förbi alla de här lagen som vi har pratat om för att ta sig till final här i öst. Ja. Och jag ser dem, trots att de är ett bra lag, så ser jag dem som 8 i ordningen här, precis som de ligger i tabellen.
Ja, ja. Ja, och som sagt, några andra lag i öst kommer inte att hinna kapp. Columbus är så, vad blir 15 poäng efter närmast.
Ja, det är inte dramatiskt.
Det är en avgrund av poängen mellan.
Det kanske bara dröjer någon vecka innan vi börjar se X och sånt där på.
Ja, Montreal är väl nästan där.
Ja, man ser. Men så pass avgjort är det att även topplagen här är ner till de närmaste slutspelslagen, att det liksom är X med 3 veckor kvar av serien.
Ja. Ja. Lite annorlunda är det i väst då. Där börjar vi med Central, och där är ju då Colorado har verkligen gjort ett ryck i toppen. De är först i 100 poäng av alla i hela ligan.
Ja, jag noterar nu att de står på tresiffrigt efter att ha spelat en möjlig konferensfinal preview mot Calgary och vann.
Ja, ja. Borta. Ja, det var starkt. Ja, det var mycket starkt. Jag trodde att Calgary skulle vinna det.
Ja, decimerat Colorado dessutom.
Ja. Ja, vad finns att säga? Det är ett komplext lag. Om allting var logiskt så skulle det vara dem och Florida i final.
Ja, det är väl de två bästa lagen liksom ändå. De som har stått för den totalt sett bästa hockeyn den här säsongen. Liksom. Det är...
Fort Lauderdale till Denver. Ja, det blir intressant.
Ja. Ja. Sen måste vi, vi får se hur allvarligt det är med Nathan MacKinnon då, för att han var ju inte med här mot Calgary och lät lite oroligt från Jared Bednar, eller om det var Joe Sakic, båda två kanske, som uttalade sig här att det finns ingen timeline när han kommer tillbaks. Han skadade sig när han fightades med Matt Dumba i Minnesota-matchen. Påstås det i alla fall att det är därifrån skadan uppkom. Så att vi får se om det bara är någon vecka tills han återkommer, eller om det är så att han blir borta ett tag här när det är en manka slutspel.
Uh-huh.
Det vore ju förödande. Även om de vann.
Ja, det vore...
utan honom.
Ja, det är såklart. Men det måste han väl vara. Det skulle vara förfärligt om han inte kan nu.
Nej. Men han har ju faktiskt missat ganska många matcher den här säsongen trots allt. Och ändå är Colorado så bra. Alltså, det är ju... Man får ju återigen lyfta på att till exempel Nathan Kadri som har gått och blivit någon slags superstjärna den här säsongen.
Ja. Och Gabriel är ju borta då fram till
slutet. Precis, han är ju också borta.
Ja, det är imponerande.
Ja, alltså får de tillbaka alltihopa, inklusive Landeskog, när slutspelet börjar, så är de ju så otroligt vassa. Och vi kan ju inte heller nu rikta några tveksamheter kring målvaktssidan, för jag tycker Darcy Kemper är, och även Franchot, så att det ser bra ut.
Ja. Ja, det gör det. Det säger något att de leder centrum med 14 poängs marginal.
Ja.
Ner till Minnesota då på andra platsen.
Det är en stark division. Och ändå är det 14 poäng.
Ja, men Minnesota ser också väldigt, väldigt bra ut. De har 7 raka då. Ja. En riktig formtopp. Och det har varit många där de har vunnit på övertid.
Ja, det är lite lovande inför slutspelet att de liksom drar längsta strået i de här jämna matcherna.
Ja, verkligen. Och det känns, det blåser väldigt positiva vindar där. Det känns och det hörs när man pratar med dem och så. Mark Andre har inte kommit in och varit succé, men de känner att det är ett väldigt bra tillskott både på och utanför isen. Och de här tuffingarna de har fått in har gett dem lite mer fysisk edge inför spurten här.
Ja, det är sådana här Delorier och Middleton. Det är inga, det är inga pjäser man vill möta i gränden.
Nej. Och sen är alla deras stjärnor och artister verkar vara i praktform. Caprice och Zuccarello och Fiala. Han är Fiala bra.
Ja, tack. Ja, ja. Nej, precis. Och Talbot får man säga har fått en ny vår nästan. När Fleury, lite innan Fleury kom in och även nu. Alltså han verkar inte vilja släppa den där första spaden. Även om jag förmodar att Fleury naturligtvis kommer vara nummer 1 när slutspelet börjar, så spelar ju Talbot sin bästa hockey just nu egentligen.
Ja.
Men det vill jag säga också att det här Minnesota-laget, apropå tuffhet och så vidare, och att de har skillsen nu verkligen också, och backsidan som vi har pratat om i många år egentligen. Alltså, de har ju varit notoriska, jag ska inte säga chokers i slutspelen, men de har inte räckt till. Man har ju liksom vant sig vid, de har ju gått till många slutspel under det senaste decenniet, men alltid åkt ut i första rundan, eller som bäst i deras fall i andra rundan. Men de, det här lagbygget känns ju otroligt slutspelskompatibelt, apropå att de vinner såna här jämna matcher gång på gång. Deras spel borde vara lämpat ännu bättre för slutspel.
Ja. Ja, jag tror att den som möter dem åker ut direkt.
Ja, ja.
Och vilket det laget blir är ju lite oklart till det. Just nu är det Nashville som ligger på tredje plats. Men det är ju de och St. Louis och
Dallas.
Ja, även Dallas är ju indragna där med färre matcher spelade. Nej, det har de inte alls.
Ja, men det känns som att Nashville och St. Louis håller på att turas om den där tredje platsen. Ja. Omgång efter omgång. Eller?
Ja. Och ja, Nashville, det har vi ju varit inne på också. De är lite svår definierade.
Ja, det har, ja, precis. Men nej, precis. Det kan krackelera lite ibland. Det var väl här mot Vegas när det blev 1-6 till exempel.
Ja.
Men samtidigt så vi måste ju bara komma in på Roman Josi ganska snabbt, för att han är ju nu. Det kanske blir nästa vecka som vi kör en sån här awards-titt igen.
Ja.
Men vilken marsmånad, alltså, det har vi inte betonat tillräckligt noga i podden tidigare under månaden. Men alltså, han ser ut att vinna poängligan totalt sett bland alla NHL-spelare, trots att han är back den här marsmånaden, med 2 poäng i snitt per match. Just nu står han på 28 poäng på 14 matcher, och han har gjort ett jätteryck i backarnas poängliga.
Ja.
Han är alltså on pace för 100 poäng. Det skulle vara den bästa noteringen på 30 år liksom, att en back gör 100 poäng. Det sker ju inte i modern tid.
Nej. Så det är... Nej, han har varit snuskigt bra. Jag tar ju ut veckans femma varje vecka i det här printuppslaget då.
Ja.
Och det blir ju tjatigt, men det har ju varit omöjligt att inte ha med honom.
Nej, han är fruktansvärt bra.
Ja.
Men ja, och sen ja.
Filip är ju vass. Han är uppe i 36 mål. Han är konstant. Ni tror ju inte riktigt på det, sådana som du, att han. Ni tror att han är streaky fortfarande, men han är inte det.
Nej, den här säsongen är han inte det. Nej, det är det som är den stora är grejen den här säsongen, att han är så jämn.
37 till och med har han gjort. Han ligger på 8:e plats i hela skytteligan.
Ja, det är imponerande. Och han som också har missat många matcher.
Ja. Han har gjort mer mål än Conor McDavid.
Ja, vi ser. Ja. Nej, men jag tror väl lite mer på Nashville än St. Louis trots allt. Som jag,
ja, det gör jag också.
De känns inhabila. De har också en hög högsta nivå, men svajigare än Nashville skulle jag vilja säga.
Ja, det tror jag det var ett misstag att traila bort Oskar Sundqvist. Det var mycket heart and soul som försvann med honom.
Ja. Ja, det är lite annan prägel tycker jag på dagens St. Louis än vad det var när de vann kuppen. Det var ett ruffare lag än vad det är idag. Idag är det ett lite mer flärdfullt men lite skakigare lag samtidigt.
Ja, ja, absolut. Ja, och så Dallas då som i nuläget håller Vegas utanför slutspelet och har ju 3 matcher färre spelare, så det ser lite jobbigt ut för Vegas på det sättet.
Ja, och tittar man på schemat som väntar Dallas nu så tror jag att de kan rycka ytterligare faktiskt, tyvärr för Vegas del, men positivt för Dallas fansen naturligtvis. Alltså för att nu har de väldigt många lag mot avhängda, väldigt många matcher mot avhängda lag, och det, sånt kan ju de förlora ändå, jag menar, det ser vi ju gång på gång. Men nu, de vann ju mot Anaheim här om natten, och nu har de Anaheim igen i nästa match. Sen är det San Jose, sen är det Kraken, sen är det Islanders, sen är det New Jersey. Och sen är det Chicago. Ja. Det är Toronto någon gång däremellan också. Men det är väldigt många matcher här närmaste tiden mot avhängda lag som de i praktiken då skulle kunna plocka väldigt mycket poäng på.
Ja, det känns som att Vegas skulle snarare inrikta sig på att komma ikapp Edmonton på tredje plats i Pacific. Där.
Ja, jag tycker att Dallas känns vassare.
Ja, just nu gör de absolut det. John Klingberg har börjat spela riktigt bra hockey sen han fick mer klarhet i att han blir kvar i alla fall den här säsongen.
Ja, det måste ha varit någon slags mental, inte spärr, men vad ska man kalla det, lättnad i alla fall. att ha framtiden, den närmaste framtiden säkrad.
Ja. Ja. Pacific då, där har vi också ett lag som har ryckt, och det är då Calgary Flames. De är på 88 poäng, 7 före tvåan. Ja, de har ju varit en riktigt, riktigt lyckad säsong för Calgary, och de ser, ja, nu fick de ju stryk mot Colorado igår, men jag tycker att de har sett, de har imponerat rakt igenom. På slutet, de har en fantastisk målvakt, de har en grym första kedja med Elias Lindholm och en Johnny Gaudreau som kanske spelar sitt livshockey.
Ja, han spelar definitivt sitt livshockey, så alltså, det var helt otroligt tycker jag, den här matchen mot Edmonton som slutade 9-5.
Ja, The Battle of Alberta, det var en underbar match.
Så ja, precis. Men alltså, Gaudreau gjorde ju nästan vad han ville. Ja, nästan, det är sällan man... Ja, det är klart, det finns andra artister i den här ligan som bjuder på det ena och det andra. Men alltså, som han sneklar runt i zonen och gjorde vad han ville och passningar och... Ja, han gjorde 5 assist.
Ja.
Han styrde och ställde precis som han ville. Och det var ändå, ja, det var ändå sådana som McDavid och Dreisaitl på isen också som han hade kunnat lägga märke till. Och de var ju jättebra den matchen också, men Gaudreau var nummer 1.
Ja, jag frågade Elias efter den matchen om han har sett Gaudreau bättre. Han sa, visserligen hade han 99 poäng för Elias första år, men han kände att han är mer jämn nu. Han är ett hot varje gång han är inne på isen.
Ja. Det enda jag kanske saknar då, även om jag tycker det är otroligt imponerande, så jag tycker ju att Rasmus Andersson är en jättebra back, och jag har vurmat för honom i många år, och jag har ju tagit ut honom i Tre Kronor-trupper och sånt där, vilket jag har fått kritik för tidigare, men det tror jag inte så många längre inte håller med om.
Rasmus. Ralle,
ja, precis. Men det kanske trots allt saknar jämfört med de absolut största contenderserna som konkurrerar, är en riktig liksom sån offensiv quarterback ändå.
Ja, kanske.
En Norris kandidat liksom. Det är det enda som kanske jag saknar i det här annars helt kompletta Daryl Sutter formade laget.
Ja.
Ja.
Men det känns som deras försvar är mer by committee än enskilda stjärnor, men
ja, det håller jag med om.
Det ser bra ut, och de har en så bra coach, så Daryl Sutter har ju överbevisat oss för länge sedan. Och gå in med honom i slutspel känns mycket bättre än att gå in med de coacher som har haft tidigare.
Precis, han har ju hyfsad erfarenhet från slutspel.
Ja. Tvåan i Pacific tycker jag är lite, de har segrat lite under radarn och inte fått så mycket uppmärksamhet och rubriker. Det är Los Angeles Kings som gör det riktigt bra och ligger kvar där och har legat där bra länge nu. Vad är Los Angeles Kings styrka, Jonathan Ekelid?
Ja, men jag tycker de har ju också en duktig coach i Todd McLellan.
Ja, verkligen.
Och de känns också ganska jämna. Så redan förra året så såg man att de hade bra underliggande siffror, liksom att de verkligen var med i matcherna. Men nu har de lite mer spets i år. Och jag tycker det är ju naturligtvis väldigt starkt med ramstark liksom med one-two-punch i Kopitar och Dano. Nödvändigtvis inte liksom offensivt, men åtminstone defensivt. Och även offensivt, men det är ju väldigt svårt att göra mål på ett lag som har Kopitar och Dano inne på isen 80% av matcherna.
Ja. Och det är många som är Adrian Kempe. Han har ju fördubblat sitt personbästa i mål.
Han kommer ju nå 30 mål den här säsongen.
Ja.
Kanske mer än så. Och jag menar, jag pratade här om veckan, att, eller för några veckor sedan i alla fall, att det har varit säsong i här senaste decenniet som inte ens haft en enda 30-målsskytt av blågul
härkomst.
Så att nu får vi flera stycken. 4 stycken, ja. 4-5 stycken.
Han har gjort 16 som bäst förut i 17-18 säsongen. Och nu går upp i 30, så det är ju applåder.
Ja, precis. De skulle ju behöva ha tillbaks Doughty som har varit skadad ett tag och som verkar bli borta ett tag till. Det är ändå fortfarande, även om Doughty har haft sina kritiker de senaste åren, så är ju fortfarande en klassback som ju är pappa i försvaret.
Ja, han har varit riktigt bra i år.
Ja.
Han har riktigt studsat tillbaka ordentligt.
I början av säsongen gjorde han ju så galet mycket poäng. Då låg han på så här typ 20 poäng i första 15 matchen och sånt där.
Ja. Ja. Sen är det Edmonton då, och ett kärt diskussionsämne. De har ju det de har. De har två av världens bästa hockeyspelare. Men laget som sådant svajar hit och dit. Och är det typiskt att de förlorar den matchen mot Calgary. Leon Draisaitl gör hattrick och de får stryk, släpper in 9 mål och får stryk i alla fall.
Ja, precis. De gör ändå 5 mål borta mot Calgary. Det är inte många lag som har gjort det den här säsongen.
Nej.
Och det var ju ändå jämnt länge också. 9-5 låter som en kross. Men det var ju 6-5 va, i början av tredje perioden och sen rann det iväg totalt.
Ja.
Men de har ju fått igång offensiven igen efter en liten slump där när det, till och med McDavid och Draisaitl fick kritik där i typ januari. Liksom, när Mikko Koskinen fick så mycket kritik som målvakt och han i sin tur sa att ja, men vi gör ju inga mål heller, så det är inte bara mitt fel. Liksom. Men nu gör de gör ju så jättemycket mål i match efter match, och Evander Kane har ju kommit in och gjort 15 mål på 2 månader och Zach Hyman har kommit igång igen och Nugent Hopkins och Kaylor Yamamoto till och med.
Mm.
Men och faktiskt ska jag säga McDavid och Draisaitl som börjat rycka väg lite i poängligan igen efter att Jonathan Huber då var förbi en stund till exempel. Nu är det ju en marginal ner igen. Men de kan ju inte score their way out of troubles. De kan göra det i vissa matcher, men när de möter ett Calgary då blir det 9 mål i häcken. Liksom.
Ja, ja. Ja, det är, jag skulle vara orolig inför slutspelet om jag var Edmonton-fan. Det får jag säga.
Ja, med tanke på, alltså, ja, med tanke på vad som har hänt egentligen alla slutspel de varit med i, men förra året när de blev avklädda av Winnipeg. Liksom.
Ja.
Att de ska ha något att göra i det här slutspelet så som det sett ut den här säsongen efter det haveriet har man svårt att tro.
Verkligen. Ja, så är det Vegas då, men de är utanför slutspel nu och det ser ingen lovande ut eftersom de har spelat 68 matcher och konkurrenterna de slåss med har spelat färre. Både Dallas och St. Louis på wildcard framför dem har alltså 3 matcher färre spelare. Och som du sa, Dallas har ett gynnsamt spelschema framöver. Så att det skulle ju vara säsongens fiasko om Vegas missar slutspel.
Ja, det vore ju ett praktfiasko och jag måste ändå säga att mycket talar för det just nu. Alltså, de måste verkligen skärpa till sig ordentligt om det här ska lösa sig. Och det är lättare sagt än gjort nu när de har så pass tunga skador.
Man har fått tillbaka några nu då. Ja. Vad heter han? Alec Martinez är tillbaka och Robin är väl tillbaka.
Ja.
Men ja, nej, det har ju varit bedrövligt för dem på det sättet. Otroligt otur med skador de har haft.
Ja,
men de har också satsat så hårt så att det blir liksom ingen ursäkt när man har spenderat så mycket.
Nej, precis. Och lite utifrån hur de har betett sig så känns det lite halvkarma också.
Men, ja. Ja.
Men, ja. Och då är det ju dumstruten på mig, Monumentale, om Vegas missar slutspel. För att då blir alltså då är det alltså i så fall att båda mina finallag missar slutspel. Det kan, alltså så dåligt kan ju inte någon ha tippat. Höll jag på att säga sen. Mats Wennerholm tippade Carolina som sist i NHL när de vann Stanley Cup 2006.
Ja, du sa att det skulle bli Islanders Vegas också.
Ja.
Det är humor.
Ja.
Ja. Winnipeg och Vancouver har ju fortfarande hopp, tror jag. Men ja, det blir svårt. Konstigt lag Winnipeg, de är verkligen ojämna. Kan spela riktigt bra emellanåt, men så kommer det omedelbart med plump i protokollet efteråt.
Ja, nej, precis. Och deras ambitionsnivå är väl tveksam här när de tradar bort Andrew Kopp.
Okay. Ja. Vancouver vill ju, men nej, det känns som det är för ojämnt där med.
Ja, nej, jag tror då kommer till och med att Edmonton håller undan.
Ja, jag skulle tro det. Mm. Ja. Spännande blir det. Det är ju en månad till slutspelet börjar nu. Den 29 spelas, 29 april spelas sista grundserieomgången. Nu idag är det 30, så om en månad befinner vi oss precis on the eve av slutspelsstarten.
Ja, just det. Bara en sån sak. Det är kul att konstatera.
Ja. Ja. Härliga tider.
Det är mer och mer aktuellt för dig att dra de här. Så här skulle slutspelet se ut just nu, som du brukar göra redan i oktober ungefär.
Ja, vi kan väl ta det nu då.
Ja, gör det. Ja.
Det skulle alltså bli Florida mot Washington, Carolina mot Boston, Rangers mot Pittsburgh, Tampa mot Toronto, Colorado mot Dallas, Calgary St. Louis, Minnesota Nashville och Los Angeles Edmonton.
Ja. Ja, då låter det nästan som att Edmonton kanske skulle kunna ha chans mot LA i alla fall och gå vidare en runda.
Ja, för man underskattar LA lite, ja.
Ja, det är ju det man gör, precis. Ja, då ska Dano upp i ett slutspel igen, och vi såg vad han gjorde med ett underskattat Montreal så sent som i somras.
Och så redan i andra omgången då blir det Florida Tampa. Oj, oj, oj.
Usch, usch, vilka lag som måste ut för att Tampa ska gå långt i år igen, usch.
Ja, det blir nog den tuffaste resan fram i år.
Det är ju så.
Ja,
jag ser det.
Ja, men du, vi tänkte att vi skulle avsluta idag med att titta på, jag vet inte var det kommer ifrån. Jag tror det började med att jag såg just Minnesota i övertid. Mm. När de på isen slänger ut Fiala, Zuccarello, Kaprizov och Joel Eriksson Ace. Fyra forward, de hade alltså powerplay i förlängningen.
Ja.
Och då kom jag, vilka underbara lirare. Och då tänkte jag bara helt spontant, vilka är de härligaste lirarna i NHL? De som är roligast att titta på, inte nödvändigtvis bäst, men som har mest flash och pizzas.
Ja. Ja. Ja, det är lite roligt ämne, så vi har tagit ut fem var.
Ja, och jag kan ju redan då säga att tre av dem där är på min lista.
Ja, det blir tre Minnesota-spelare.
Ja, ja, det är Kaprizov, Zuccarello och...
Jag antar att du tar Fiala, trots att Fiala. Du är också nekar.
Ja, han är, ja, Fiala.
Han tycker motståndaren inte om att titta på i alla fall. De tycker att han är the most punchable face in the league.
Ja, 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 det där har du fastnat för.
Ja.
Han är Fiala, och sen har jag Trevor Zegras och Patrick Kane.
Ja. Ja, det är ju namn som varit aktuella på min lista allihop, och jag har väl några av dem kanske.
Mm, får höra då. Läs listan.
Ja, min lista är Matthew Barzal.
Ja.
Kirill Kaprizov.
Mm.
David Pasternak.
Mm.
Cale Makar. Och sen ville jag ha med en svensk, så jag tog lite oväntat, och i beaktan vill jag bara säga här också att jag har lite hur de är utanför isen. Att de är lite lirare även där. Och då tror jag faktiskt John Klingberg.
Ja. Ja, men då är Erik Karlsson.
Ja, det är Erik Karlsson. Han det passar väldigt bra också. Men, ja, men jag gillar att snacka med Klingberg. En rolig filur. Och han vill alltid vara konstruktiv på isen också. Det vill ju visserligen Erik Karlsson också. Men jag kommer att tänka på Klingberg.
Ja. Ja, men jag vill ju ha sagt att det är ganska anmärkningsvärt att Minnesota har tre sådana namn på en dylik lista. För bara fem år sedan hade det varit otänkbart med en.
Ja, verkligen. Det är ju en metamorfos monumentale. Mm.
Men du måste ha med Mats Zuccarello. Det finns ju ingen roligare att titta på med sin jättelånga klubba. Och sina.
Nej, jag måste väl ha med honom också, för att om jag ska få komma hem överhuvudtaget ikväll efter det.
Ja, precis. Han gör ju så... Han är ju den som gör mest oväntade. Så passningarna som är de mest oväntade.
Ja.
Och se honom slå en straff till exempel, det är ju en skönhetsupplevelse av Guds nåde.
Ja, precis. Och det är så speciellt också med den, hans klubba är ju oproportionerligt lång. Det ser ju ut som att han har tagit Charas klubba liksom.
Ja.
Och ändå har han sån enorm teknik. Det är ju uppenbarligen någon hemlighet i det där som gör att han har sån kontroll. Men det är ju, Barkov var ju också en lång klubba liksom. Det är något uppenbarligen.
Ja. Men du, jag har varit lite paff över Matt Barzal. Ja, han är väl en bra lirare, men står han ute i ett så pass
ska ja, det tycker jag. Han brukar, och det här kanske, men det här, jag har ju sett honom extremt mycket senaste åren, inte minst i slutspel, när Tampa har gått upp mot Islanders. Så han har ju så mycket hockey i sig, men för mycket för sitt eget bästa, höll jag på att säga. För att han är ju år efter år, om man kollar statistiskt, så brukar det vara han och Patrick Kane som har mest puckinnehav i offensiv zon. Så han har otroligt mycket puck. Men han är ju dålig på att släppa den i rätt lägen. Tillräckligt ofta. Det är mycket Gretzky liksom, är det varv runt i offensiv zon. Jag tycker han är rolig att titta på. Men han är fortfarande bara en säsong av fem där han har varit point per game. Så att, nej, det skulle behöva hända mer. Men jag tycker rent visuellt att han är rolig att titta på, underhållande. Jag kommer ihåg att lite cheesy så skrev jag faktiskt i vår NHL-bibeltext när vi rankade de 50 bästa spelarna inför säsongen. Det här får jag nästan, det här är nästan pinsamt, eller ska jag säga, det här är ingen enorm lyrik precis, men jag skrev att är det Ingmar Stenmark som tar igen 2 sekunder i andra åket i Kranjskagåra? Nej, det är Matthew Barzell som åker slalom mellan motståndarbackarna på Long Island. Ja. Men han är ju väldigt snitsig, skulle jag vilja säga.
Ja, du får väl ha honom då.
Ja. Men Kirill the Trill är i alla fall given.
Ja. Jag har inte så många kommentarer kring det här, Jonathan. Nej. Jag bara drog de här härliga artisterna. Titta på dem.
Ja, precis. Ja, då, om jag ska ha en kommentar till, så vill jag nämna då Cale Makar. Som jag tycker är en fascinerande back. För att han är som en forward.
Ja.
Han har liksom den explosiviteten som typ ingen annan back har. Han är ju som en Nathan MacKinnon fast back. Han borde vara forward. Men han är back.
Ja.
Han gör ju så otroligt mycket mål. 24 mål den här säsongen. Det som jag pratade om, att Hedman kanske kommer upp med om han håller samma snitt. Men Carl ligger där redan nu och har ändå missat 5-6 eller kanske till och med 10 matcher han har missat totalt den här säsongen. Och samtidigt det här med, man brukar prata om att dansa längs med blålinjen. Och är det någon som dansar längs med blålinjen, så är det väl Cale Makar.
Ja, jag kommer att tänka på det här otroliga målet han gjorde.
Ja, just det.
Ja, när han tvärbromsade plötsligt och de föll som käglar omkring honom. Det kanske var årets snyggaste mål.
Ja, var det mot Fleury och Chicago där?
Ja, det var det nog. Just det.
Ja, nej, så att han är given. Topp 5. Men sen är det naturligtvis, jag pratar om Johnny Gaudreau i den här formen, så är han med där också, skulle jag vilja säga. Och både McDavid och Dreisaitl är ju liksom inte helt ounderhållande att titta på heller. Ja. Kucherov gillar jag också. Det är ju en sann artist.
Ja, absolut. Ja, det finns ju gott om. Men en särskild uppsättning showman i Minnesota.
Ja, det håller jag med om. Sen, jag har ett namn till jag måste namedroppa här också. Som visserligen är en kanonsäsong i år, och vi har pratat mycket om honom. Men som jag tycker också är... Ja, jag tycker Jonathan Huberdeau kan liksom ta över matcher också.
Ja, fast han är inte artist på det sättet. Han är inte på Trevor Segras vis.
Nej, precis. Segras, ja, precis. Det är ju sant. Temat här var ju artist liksom.
Ja, inte bra.
Nej, utan mer liksom bara för nästan för artisteriets skull nästan.
Ja, där är, och det är vi ute efter.
Ja, och där är ju Segras... han har ju bara på några månader i NHL etsat sig fast topp 5.
Ja. Ja.
Ja. Ja, vi kanske nöjer oss där då.
Ja, nu vart det tomt i huvudet. Det vart som sån här paussignal i TV.
Jaha, okej. Okay. Ja, då kanske det är dags att stänga av TV:n då.
Jag var ute igår. Det hände bara någon gång per säsong att jag gick ut med kompisar och såg Ulrika i en klassiker i Spåret.
Just det. Ja.
Vi såg hockey på en bar.
Ja.
Drack öl, helt enkelt.
Ja, det låter ju
trevligt.
Ja, just det. Det är ju inte van att bevittna NHL från den synvinkeln.
Nej.
Där du inte måste hem och rapportera sen. Liksom.
Nej, jag ser hockey nykter.
Ja, ja. <I allmänhet. laughs> precis. Ja.
Men ja, det var väl det.
Ja.
Det var mycket trevligt.
Ja, ja.
Men det har fått sina konsekvenser idag, om man säger så.
Ja, men jag tycker du har klarat av den här podden bra i alla fall.
Ja, det är ingen större fara.
Nej. Men nu kan du få vila lite igen. Stänga av huvudet. Och så hörs vi igen om en vecka. Jo.
Ja, med sista awards innan det är på riktigt.
Ja, just det, precis. Det hintar vi om, och så blir det ju naturligtvis. Så att, det kan ni se fram emot.
Yes, då tackar vi för den här veckan och säger hej då, hej då.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times speed, so come on.
Hallå, hallå,
hallå. One, two, times speed, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times speed, so come on.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.